Du lyssnar på OBS i P1.
Varför har det blivit så populärt bland så kallat lyckade människor att berätta om sina misslyckanden? Och går det idag att se på sina fiaskon som något annat än en lärorik process på vägen mot framgången? Litteraturvetaren och skribenten Maja Andreasson vänder sig till litteraturen på jakt efter de genuina motgångarna.
Att vara framgångsrik duger inte längre. Nej, för att verkligen göra succé i vår samtid måste man först ha misslyckats. På den digitala föreläsningsplattformen TED Talks håller professorer och näringslivstoppar kvartslånga föreläsningar om modet att misslyckas. Och på den årliga konferensen FailCon går det att lyssna till entreprenörer som glatt delar med sig av sina nederlag. FailCon har sitt ursprung i teknologins högsäte San Francisco, men har sedan starten 2009 turnerat runt i världen. På talarlistan genom åren märks bland andra Chris DeWolf, grundaren av den en gång i tiden så populära plattformen MySpace. Numera är MySpace förbisprunget av Facebook och andra sociala nätverk, och ämnet för DeWolfs anförande handlar om just detta, att falla från en höjd för att sedan resa sig och dra lärdomar. Men det är inte bara inom teknologins värld som motgångar är på modet. I Time Magazine uppmuntrar Diane Taverner, vd för den amerikanska skolkoncernen Summit Public Schools, föräldrar att låta sina barn misslyckas. I artikeln tar hon sin egen son som exempel. Till en början var det svårt att se på när 13-åringen skulle lära sig att laga mat. Diane och hennes man lade sig ständigt i, och snart var det de som stod där och hackade löken. Men genom att visa tålamod och acceptera en och annan vidbränd maträtt lärde sig sonen till sist att laga mat. Vurmen för misslyckanden är med andra ord helt beroende av att det inuti misslyckandet finns ett frö till förbättring. Diane Taverners son lärde sig att laga mat och Chris DeWolf går vidare i karriären, grundar nya globala succéer. Inte heller i föreläsningarna på TED Talks är det någon som sätter sig ner och tjurar. De påminner helt enkelt om pep talk. Men det finns motvikter till denna hurtiga syn på misslyckandets potential. Som en kontrast till alla framgångssagor i Sommar i P1 lanserade den journalistiska plattformen Kontext sin egen missommarserie, där olika personer berättar om sina upprepade besvikelser och krossade drömmar. Själv tycker jag att det är befriande att vända mig till den österrikiska författaren Thomas Bernhardt. Hos honom är nederlaget ständigt närvarande och ingen av hans romanfigurer reser sig på slutet. De koketterar inte med sina motgångar utan ältar dem, fastnar i dem. Somliga så intensivt att de till slut går under. I romanen Undergångaren skildras vänskapen mellan tre pianovirtuoser som träffas på en kurs i början av 50-talet. En av deltagarna är den i verkligheten existerande pianisten Glenn Gould. De andra två är den dekadenta Wertheimer och berättaren själv. Efter att ha hört Glenn Gould spela Bachs Goldberg-variationer inser både Wertheimer och berättaren att de aldrig kommer att kunna komma i närheten av detta musikaliska geni. Trots att de bägge hör till landets bästa pianister och själva skulle kunna leva på sitt musicerande blir mötet med Glenn Gould spiken i kistan för deras karriärer. Varken berättaren eller Wertheimer står ut med tanken på att vara näst bäst, att komma tvåa. Sämst går det för Wertheimer, som 28 år efter att ha hört Glenn Gould bestämmer sig för att ta sitt eget liv. Bernhards romanfigurer blickar sällan framåt. De blickar bakåt, funderar över varför det blev som det blev, men utan kravet på att ta lärdom av sina misstag. Att vara den näst bästa pianovirtuosen är väl förvisso inget fiasko direkt. Men Wertheimers oförmåga att hämta sig från nederlaget nuddar vi något som är mer förbjudet än misslyckandet som sådant, nämligen lusten att ge upp. Och då syftar jag inte bara på något så definitivt som ett självmord, utan på den där lågt puttrande pessimismen som maler på i bakhuvudet, förintar varje hopp, Lika bra att lägga ner. Lika bra att sluta spela piano. Sluta skriva på den där romanen. Sluta försöka få den där åtråvärda tjänsten eller ens ett jobb, vilket som helst, eftersom man ändå aldrig kommer få komma på intervju. Och så vidare. De flesta av oss har väl någon gång burit på liknande tankar, eller åtminstone lyssnat till en vän som badat i sitt elände. Likt vetenskapsmannen i Bernards roman Ja, som efter några månader av social isolering och skrivkramp beger sig hem till vännen Moritz, bara för att få vräka ur sig. Jag pratade och misshandlade Moritz på det mest nedriga vis genom att jag oavbrutet pratade ihjäl honom. Bernhards ältande persongalleri behöver inte ses som en samling isolerade pessimister, utan kan också förstås i relation till hans kritik av hemlandet. Staden Salzburg, med sin förrädiska skönhet, beskrivs i hans självbiografier som alltigenom nazistisk, och Bernhard skulle aldrig förlåta den nationalsocialistiska terror som han utsattes för som ung. I sitt testamente förbjöd han alla uppsättningar av sina pjäser i Österrike, liksom utgivningen av opublicerade arbeten. Så även om galghumorn glimmar till då, är kritiken mot hemlandet alltid allvarligt menad. Den misantropiska filosofi som utmärker hans litteratur är inte bara en jargong eller en pose, utan springer ur barndomens mörker. En liknande pessimistisk livshållning finns hos den irländska Nobelpristagaren Samuel Beckett. Men där Bernhards prosa kännetecknas av ändlösa, repetitiva meningar är Beckett mer asketisk. Som i den dunkla novellen Worst World Ho, där de korthuggna meningarna också hugger av meningen på ett djupare plan. Vad handlar den om? Vem handlar den om? Ja, hur ska man veta? Kroppar introduceras för att sedan försvinna. Misslyckandet blev en poetik för Beckett. I en berömd intervju distanserar han sig från den äldre författarkollegan James Joyce genom att definiera Joyce arbete som omnipotent och sitt eget som impotent. Det impotenta, det kraftlösa, är med andra ord inte en språngbräda för att en dag kunna åstadkomma det fulländade konstverket. För något sådant finns inte. Men att utgöra en antites i den hurtiga sortens misslyckanden är kanske ändå inte så lätt. Både Bernhard och Beckett skulle mycket väl kunna fungera som självhjälpslitteratur. För den som är lat, ledsen eller tvivlar på om framtiden är särskilt ljus kan dessa författare bli till trogna bundsförvanter. För andra kan mörkret i deras texter få världen att lysa lite klarare än den annars brukar göra. I en berömd passage i Worst World Ho står det: "Fail again, fail better." Formuleringen återfinns idag på muggar och t-shirts, och för den bästsäljande självhjälpsboksförfattaren Tim Ferriss fungerar citatet som ett motto. Att misslyckas igen och att misslyckas lite bättre passar bra in i bilden av det kreativa geniet som inte ger sig utan kastar sig ut på nytt. På sätt och vis kan också Beckett ses som sinnebilden för just detta. I början av sin karriär blev han refuserad, men räknas idag till en av efterkrigstidens främsta författare. Det verkar med andra ord som att det inte går att komma undan misslyckandets leende självhjälpsapostlar. Det enda sättet är nog att återigen dyka ner i litteraturen och påminnas om att den egentligen inte låter sig ryckas ur sitt sammanhang. Och inte ens den bredast leende, före detta misslyckade näringslivstoppen, kan göra ett slagord av den slutliga spya som kommer om man följer passagen i Worst World Ho vidare. Try again, fail again, better again, or better worse, fail worse again, still worse again, till sick for good, throw up for good.
Det sa litteraturvetaren och skribenten Maja Andreasson. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2020.